Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram.
Jag glömde att jag behövde ha mikrofonen. Jag hade satt mig så jäkla gött till rätta.
Ja.
Med papperna i handen, sorterat allting. Och sen kom jag på att nu kommer ingen höra mig om jag sitter och pratar. Så då fick jag nu ställa om. Och se om jag hittar någon.
Men du har fått den långa mixladden. Du får den längsta. Jonna får den mellanlånga. Och jag får den alltid den kortaste av de korta. Så jag måste alltid sitta så nära mixerbordet.
Ja, men du är ganska kort ändå.
Ja, det är därför. Nej, jag har så lång överkropp så jag kan luta mig in. Jag har längden på min sida, så att säga.
Ja, men det är i och för sig sant.
Vi sa ju förra veckan att vi skulle köra min historia den här veckan.
Mm.
Men nu blev det inte så.
Nej, Jonna sket i den på grund av Carola, och det kan jag ju förstå.
Jonnas prioriteringsordning är ju Carola framför allt.
Ja.
Det får vi ju ge henne. Vi har ju haft, eller det har varit kalas för Lionel hela dagen.
Det är kalas, skulle det är, jag säga.
Det är kalas.
Det är egentligen slut.
Det roliga var ju, Jonna var ju så stressad. Hon satte kalastiden 11-1. Nu är klockan 3. Folk har fortfarande inte gått hem.
Nej.
Så folk fattar ju inte riktigt den där. Jonna sa det till mig förut. Bara, fan, jag satte ju tiden 11-1 för att folk skulle fatta att de skulle gå hem. Men de gör ju aldrig det.
Nej, det är fortfarande igång där nere. Jag hörde något piano nyss.
Jag skickade precis ett sms till Jonna och sa, den som spelar piano får gärna sluta med det.
Du hörde det också?
Ja, jag hörde det verkligen. Så Jonna håller på att försöka få ut folk från kalaset. Sen ska hon göra sig i ordning för att åka till Carola. Så det landar på oss att ta oss an denna veckans poddavsnitt. Och vilken tur då att vi har vår miniserie Jockes sospapper att sätta tänderna i.
Heter den Jockes sospapper?
Ja, jag tycker den gör det.
Är det ett bra namn?
Tydligt.
Ja, det är ju väldigt tydligt i alla fall.
Ingen kan undra vad det handlar om.
Nej, även om man inte liksom kan ranka namnet om det är ett bra namn, så kan man ju som sagt inte sticka under stolen med att det inte är tydligt.
Nej, precis.
Man vet ju vad det handlar om.
Man vet verkligen vad det handlar om. När vi avslutade Jockes sospapper avsnitt 2 så var vi i juni eller juli 1994, va?
Mm.
Och vet du vad vi gör? Jag tycker att vi kickar igång dagens avsnitt. Och nu kör vi igång podden! Okej, du sitter med papperna framför dig.
Mm.
Det är ju då helt enkelt sommaren 1994.
Slutet utav sommaren.
Fotbollsyra råder.
Ja, fast det känner vi inte av här vid papperna.
Precis.
Det finns ingen Brolin, ingen Kenneth Andersson eller Martin Dahlin.
Det är så. Jag minns ju den, jag är några år äldre än dig, jag minns ju den tiden som väldigt lycklig. Hela familjen satt samlade i soffan. Det var liksom tidiga matcher var det, va? Blir det inte det när det är USA? Om det var tidigt eller jag minns inte riktigt om det var tidigt eller om det var sent. Men jag minns att det var glädje, det var liksom otrolig stämning, hela familjen var samlad. Men jag misstänker att det inte var lika lyckligt hos dig.
Jo, enligt här har vi ett sjok som det egentligen inte händer någonting mellan. Och det är då augusti 1994.
Mm.
Fram till 21 oktober.
Ja.
För då har mamma inte orkat hälsa på mig.
Okej, okay, så då har det varit lite lugnt.
Det har varit lugnt. Mamma har uteblivit från 4 besök.
Okej.
Okay. Varit svår att nå på telefon.
Ja.
Varit sjuk mer än vad någon annan människa är på 3 år.
Okej, okay, så har...
Så det är ändå bra jobbat.
Misstänker vi att det är bortförklaringar att hon är sjuk och inte kan komma då?
Ja.
Ja.
Men... Den då 21 oktober så kommer mamma faktiskt och hälsa på för att jag är ledig från skolan.
Ja.
Men enligt Margot så är det ju inget bra besök för att mamma umgås inte med mig. Hon lyssnar inte på mig. Jag då ska visa mitt rum för henne och att jag har fått en ny byrå Men mamma är inte så jätteintresserad av det. Vilket gör mig ledsen. Men att jag ändå överlag är väldigt lugn och harmoniskt.
Ja, vet du vad som svider i hjärtat? Vi båda har ju liksom barn som när de gör någonting att de verkligen så här vill visa oss föräldrar.
Det är viktigt för barn.
Eller hur? Och det kan vara en teckning, det kan vara någonting de gjort i slöjden, det kan vara något pussel. När det är sådär, pappa, kom och titta på det jag har gjort. Eller de har köpt någon ny tröja eller något sånt där. Och om man bara skiter i det då så ser man ju liksom i deras ögon så bara, varför vill du liksom inte titta på det jag har gjort eller det jag liksom har köpt? Så man kan ju tänka sig att du då, du hade en så otroligt komplicerad relation till din mamma, så du ville ju liksom du ville bli älskad av henne såklart. Mm. Du hade nu gått en tid där du inte hade träffat henne, var förmodligen jätteorolig över vad som har hänt, och sen när hon äntligen kom då och du ville visa någonting så var hon ointresserad.
Jag sökte ju mammas bekräftelse i och med att hon fick mig att verkligen känna att det var något fel på mig. Hon sa ju rakt ut, det är något fel på dig, när du är frisk, då får du flytta hem.
Ja.
Och det har ju Margot beskrivit i efterhand att det var ju det som gjorde henne mest ledsen, att jag alltid gick och frågade, hur blir jag frisk, vad ska jag göra för att mamma ska tycka om mig igen, för att jag ska få flytta hem. Mm. Då har ju Margot verkligen berättat att det är någonting som fortfarande än idag så här gör ont i hennes hjärta att hon fick den frågan.
Mm.
Men här börjar jag ju känna också igen att här är det ju varningssignaler.
Mm.
Man har lämnat bort sitt barn och sen på, vad blir det, 8 månader, knappt ens det. Redan att läsa en halv sida så får jag de här vibbarna och känner att varför reagerar ingen? På 7 månader har min mamma då lämnat bort sitt barn och liksom nästan tagit, du vet, gömt sig i en buske, försvunnit.
Mm. Men tror du verkligen inte att det inte var någon som reagerade? De kan ju ha reagerat, bara att de eventuellt den informationen inte kom fram till dig, om du förstår vad jag menar.
Men jag läser ju deras anteckningar.
Ja, det borde ha stått där då.
Det här, nu läser jag ju liksom bakom kulisserna.
Ja, det här är liksom deras socialtanternas, vad man säger så, sostanternas papper.
För det har ju verkligen blivit så här att nu är han någon annans problem. Varför? Jag orkar inte åka och hälsa på honom mer.
Nej.
Nu bor han ju faktiskt någon annanstans, så jag lyckas ju få förlängt dessutom.
Men står det någonstans i papperna att Joakims mamma är väldigt frånvarande eller Joakims mamma vill inte besöka honom? Eller?
Ja, och med mycket Margots påtryckningar till socialförvaltningen att hon umgås ju inte med sin son när han är här och hälsar på.
Nej.
Utan hon sitter bara och fikar.
Okej, åter till rapporten. Nu vill du då visa din nya byrå för mamma, men hon är inte intresserad. Står det någonting mer från det besöket i oktober eller hoppar vi ännu längre fram nu?
Nej, det är fortfarande samma anteckning. Margot då har gett en uppdatering om mig i samband med mammas besök där. Och enligt Margot är Joakim duktig, omtyckt och väldigt klipsk. Han är dock väldigt slarvig och tycks alltid vara på väg någonstans.
Rastlös.
Ja. Och det är väl idag vad en diagnos är.
Precis. Margot hade väl inte orden för att kalla det ADHD då? Förmodligen, eller?
ADHD har ju inte jag. ADD och ja, Asperger. Lite. Men ja. Det är förmodligen Aspergern.
Ja.
Att man är lite i det blå där.
Mm.
Men det fanns ju inte diagnoser på sättet. Det var ju myror i brallorna, vad det hette.
Exakt, exakt.
Jag har fortfarande väldigt svårt att sova.
Mm.
Men jag går ändå och lägger mig ganska direkt. UT, vet du, vad fasen är UT? Är det socialförvaltningen då?
Mm. I vilket sammanhang står det?
Ja, det är så. Socialförvaltningen skriver att de inte har haft någon kontakt med min styrpappa då, Thomas, och min mamma på en väldigt lång tid. Det är idag för mycket övervägandet i ärendet för att man ska kalla dem. Och enligt Margot är Annika mycket känslig för vad man säger.
Mm. Margot ger ju liksom hintar hela tiden om att det är någonting som inte står rätt till ju.
Verkligen.
Måste man ändå ge henne.
Och vi är fortfarande väldigt tidigt in. Vi är 7 månader utav 6 år hos Margot och Roina.
Ja.
Och redan här börjar hintarna komma.
Mm.
Man skulle fira min födelsedag hemma hos min mamma. Och då kom inte farmor och farfar. Och jag har inte haft någon kontakt med dem överhuvudtaget egentligen sen jag placerades. Margot vill försöka ta initiativ att de ska komma och besöka familjehemmet. En undran är om de farföräldrarna tar avstånd från Joakim då han inte är deras biologiska barnbarn. Mm. Och det har jag ju alltid känt. Det här är inget nytt för mig.
Nej, men det var ju då plastpappa Thomas föräldrar.
Ja.
Ja, och så det blir dina plastfarmor och farfar. Men de har du egentligen inte haft någon kontakt med.
Nej, men då, jag bodde ju ändå hos mamma och min styrpappa. Mm. Och jag hade vid den här tidpunkten ingen kontakt med min riktiga pappa.
Nej.
Och då kan man ju inte som farföräldrar särbehandla barnen.
Nej.
När de bor tillsammans i en familj.
Precis, för deras riktiga barnbarn, om man säger så, bodde ju där.
Ja.
Så då blir det, du var ju liksom en i barnaskaran liksom.
Ja, och jag var den första i barnaskaran, för redan när de flyttade ihop innan min näst i syskonskaran Kristoffer föddes, så har jag varit med där från början. Mm. Utan det är ju inte så att Thomas hade tre barn och träffade en ny och sen kom jag senare in på köpet då. Mm. Utan jag har ju varit med från början där, och då blir det ju jättekonstigt att särbehandla och i stort sett ignorera ett av barnen. Mm. Och där måste man ju också förstå att man har ett ansvar, att det kan sätta trauma hos barnen, alltså ängslighet, oro, ledsamhet. Mm. Man blir ledsen när man läser det här, för det är sånt här som idag, det ska fan inte få ske alltså.
Nej. Nej, verkligen. Men hur fortsätter rapporterna nu? För nu är det lite mer, nu är det ju inte varje dag rapport som det var i början, utan nu hoppar man lite några månader framåt hela tiden, eller?
Nej, det är fortfarande samma rapport, för de har väldigt mycket att skriva här. Det är klagomål på min mamma också.
Från vems håll?
Socialkontoret, för hon har inte varit på socialkontoret och skrivit på blanketten för att jag har blivit skriven då i familjehemmet.
Det är lite konstigt, för det var ju någonting som hon var för.
Ja.
Där borde hon ju kommit direkt och bara signat på och sen dragit.
Ja, fast min mamma kom inte på någonting egentligen.
Nej.
Varken om det var för eller emot. Och bara på den här sidan, hon kommer inte att hälsa på mig.
Nej.
Hon umgås inte med mig när hon är där. De har inte fått tag i mamma och Anna och min styrpappa från socialförvaltningen. Och de har sökt henne från receptionen där för att skriva på blanketten och angående min folkbokföring.
Hon är frånvarande, minst sagt.
Frånvarande är ju verkligen ett ord som speglar hela den här sidan.
Det kan man säga. Men jag förstod inte riktigt på när du fyllde år där. Vad var det för notering om det? Eller det var någonting som Margot planerade inför, eller?
Vad menar du?
Nej, men du sa ju det att när du fyllde år så ville Margot att det skulle firas hemma hos din mamma.
Ja.
Men det gjordes inte.
Jag tror det firades med situationstecken då.
Ja.
Det var något slags kalas där människor inte dök upp.
Nej, men din mamma satt ändå där. Hon måste ju varit närvarande i sitt eget hem, menar jag, när ni var där, eller?
Jag minns ju inte. Det här var alltså mitt då 9-årskalas. Ja. Och det är ju ganska svårt att minnas.
Och det ska ju liksom vara, det är ju ändå en viktig alltså alla födelsedagar är ju viktiga när man är liten. Eller hur?
Ja.
Jag kan tänka mig att det var extra viktigt för ett barn som är i den utsatta situationen som du är.
Men jag kommer ju inte ihåg tårtor och ballonger.
Nej, det är det jag menar.
Det är ju ingenting jag kommer ihåg så att det någonsin har varit.
Nej, det är inte som idag på Lionels kalas där det är liksom ballonger och glada människor och leksaker överallt.
Nej.
Nej, det var det inte.
Det var nog ingen som blåste upp som Jonna gjorde igår 300 ballonger.
Exakt.
De har fått nu en special person. Mm. En handledare från barn- och ungdomspsykiatriska som då ska utvärdera mig, som heter Hans. Det här namnet känner jag igen, för mamma sa att han var en snuskgubbe.
Jaha.
Så det ska bli intressant att se vad som händer det här. I och med att hon har pinpointat den här mannen och direkt anklagat honom för någonting.
Hon har ju ett track record ändå för att anklaga folk, även sina närmsta.
Ja, och då känns det som att kommer den här personen vara emot henne, tänker jag.
Förmodligen. Hon ser honom som ett hot då kanske, och pinpointar honom som en snuskgubbe. För, vad sa du, han var en särskild kontaktman på socialförvaltningen då?
Ja, men precis. Mm. Eller nej, på barn- och ungdomspsykiatriska.
Ja.
Någon med mycket erfarenhet. Alltså, mm. Mm. Ingen rookie.
Nej, precis. Han sätts in i de extra...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De svåra fallen som ditt case då eventuellt var.
Och han sätter ju ner foten direkt. Det här är då den 28 november.
Yeah.
Han då kontaktar socialförvaltningen och sagt att nu ska alla inom mitt nätverk vara med på ett möte. Inga bortförklaringar, utan alla ska vara här.
Det här är en man i min smak, känner jag. Ja. Någon som kommer in och pekar med hela handen och styr upp skit.
Ja, han styr upp skiten och säger att den 6 december då kommer föräldrarna bli kallade till BUP. De ska infinna sig. Och inte bara de, utan alla som har något slags samröre med mig som ingår i mitt nätverk bör vara med och lyssna på det här. Och det tycker jag är ju jättebra.
Det borde vara morföräldrarna.
Ja.
Det borde vara Margot och Roine. Eller hur?
Mm. Och den 28 november då har socialförvaltningen samtal med Margot. Och då har min mamma och styrpappa besökt mig hos Margot och Roine då. Det var Margot som tog initiativet och bjöd hem dem. Då de inte hade kunnat komma och träffa Joakim på hans födelsedag.
Okej. Okay. Nu börjar jag fatta. Den anteckningen som det stod om innan var ju då Margot som ville att ditt kalas skulle vara hemma hos din mamma.
Ja, förmodligen då.
Ja, men då blev det ju inte så. Så du träffade ju inte din mamma då, inte ens på din födelsedag. Eller fan, det är mörkt.
Ja, det är riktigt mörkt. Och även mormor och morfar hade nyligen varit och hälsa på. Och jag hade lämnat en önskelista då till dem. Till julen. Mamma hade ringt till socialförvaltningen och tyckte det var konstigt att jag önskade mig kläder. då är det som att vem har hjärntvättat min son?
Nej, men eller menar hon sådär, han får inte kläder på det där familjehemmet? Varför menar ni att jag ska köpa kläder till min son? Är det så hon menar, eller vadå?
Jag vet inte, hon har inkommit ett samtal där hon då oro för att hon reagerar på att min önskelista inte såg ut som den brukade.
Okej.
Och då hade ju socialförvaltningen blivit tvungen då och ringa upp Margot och kolla.
Men varför önskar Joakim sig kläder?
Margot berättade då att hon brukar uppmuntra barnen i deras familj att önska sig nyttiga saker till jul och födelsedagar.
Fan, det är få människor som är lika vettiga som Margot, måste man ändå säga.
Ja, både och. Jag tycker ju barn faktiskt, när man fyller år eller jul,
absolut,
man kan blanda nytta med nöje.
Det kan man verkligen göra. Men jag menar, ni köper ju också kläder till era barn när de fyller år.
Bara
att liksom så här, så att man köper liksom 10 stycken plastbilar.
Nej, det
eller
man
liksom
inte.
Så här, en tröja som med någonting som de faktiskt uppskattar.
Det är
också
man
bra.
Blanda nytta med nöje. Exakt. Det tycker jag är helt perfekt.
Ja. Sen är det inte så att man bara ska ge en 9-åring mjuka paket med kläder. Det är inte så jävla roligt kanske.
De ringer även samma dag här tillbaka till min mamma och dubbelkollar att hon kommer på BUP-tiden. Mamma säger att hon har en tid för undersökning på sjukhuset. Då försöker hon smita.
Låt mig gissa, det är en bortförklaring.
Ja, men då säger de till henne att hon får ändra detta.
Oj, hårda lite. Skönt att de börjar bli lite hårda här.
Och säger till min mamma att det är bra om mormor och morfar också är med, om att de ingår i nätverket. Men det är mamma tveksam till. Vilket också är jättekonstigt. Varför ska mormor och morfar inte få vara med på det mötet?
Ja.
Och här har vi då träffen på BUP.
Oh.
Det är så här som i Game of Thrones. Exakt. När man väl träffas sen.
The Red Wedding kommer nu.
The Red Wedding, ja.
Vem kommer bli avlivad just nu då?
6 december.
Ja, okej.
Okay. Träff på BUP i Mjölby. Deltagande där han Hans då.
Mm.
Och Barbro från BUP. Vi har Margot och Roine. Vi har mamma och styrpappan. Och socialförvaltningen.
Okej, okay, så...
Mormor och morfar var inte med.
De fick inte komma helt enkelt.
Nej.
Där sa din mamma stopp.
Hon går med på mycket. Men mormor och morfar, där går gränsen.
Där går gränsen.
Och Barbro har ju då träffat mig under hösten för en bedömning.
Och Barbro är den här barnpsykologen som verkar väldigt vettig.
Ja.
Ja.
Det har varit hon och sen Yvonne tror hon heter också, vi har pratat om tidigare. Och träffen inleds då med en tillbakablick över min bakgrund. Där frågeställningen är om jag blivit utsatt för något sexuellt övergrepp. Hans vill också gå till botten med att han känner att jag är en ilska mot min mamma. Varför?
Mm.
Mm, det är ändå...
Mm, bra.
Barbro uppger att jag ibland har visat allvarliga symptom, men inte på någon psykisk störning. Utan att jag lägger skuld på mig själv.
Oh, det är något av det hemskaste som finns. När barn skuld lägger sig själv för någonting som de egentligen inte har någonting med att göra. Ju.
Han har en känsla av att ha blivit utslängd.
Ja, det är inte så konstigt.
Han längtar efter sin mamma och sina syskon.
Mm, inte så konstigt.
Någonting misstänker Barbro har blivit Joakim övermäktigt.
Mm. Ja, det är ju... Och det har ju vi pinpointat till att din mamma hotar med att ta livet av sig.
Precis.
Och det är ju, för ett barn är ju det övermäktigt något djävulskt såklart.
De vet tyvärr inte vad det är i nuläget. Utan Joakim är svår att nå. Och man får lägga ett pussel tillsammans med Joakim för att få veta vad det är som har hänt.
Mm. Ja, för du har ju stängt dig i det här läget. Du har ju slutit dig liksom.
De anser att den barnterapi jag behöver inte är för att utreda om det är något fel på mig utan för att stärka mig själv.
Det håller inte din mamma med om. Hon vill bara veta vad som är fel på dig.
Socialförvaltningen vill att de som står mig närmast ska försöka fråga mig direkt vad det är som har hänt. Det tycker jag är väldigt konstigt sagt på ett sånt här möte.
Ja, verkligen.
Kan inte du bara fråga honom direkt om det är någonting som
men lite sådär bara, ska vi inte bara få ett slut på det? Kan vi inte bara fråga honom? Som att det är liksom den enkla lösningen.
Och när det gäller det fortsatta arbetet kring Joakim, alltså mig, så måste morföräldrarna vara med.
Mm.
Men mamma är fortfarande tveksam.
Står det?
Ja, när de tar upp det.
Mm.
De kommer fram till slut att de måste ta ett ytterligare samtal med personalen på fritids över ett misstänkt övergrepp.
Nej, så det har vi cirklat tillbaka till nu. För det var ju utrett och klart inför det här andra mötet som var samma dag som de hade möte med dina morföräldrar. Ju.
Det är ju verkligen som en film. Skurken sitter i rummet som vet om varför jag har...
Kaiser Söze sitter där.
Ja, varför jag har ett trauma, varför jag är skadad.
Ja.
Och inte säger någonting utan bara låter att man en gång till ska kontakta fritids för ett övergrepp som inte har hänt där.
Ja.
Och denna gång då ska fritids bli kallad till socialkontoret. Och det är ju ganska hårt.
Men jag tycker synd om de här fritidspedagogerna som helt, de blir liksom misstänkliggjorda hela tiden.
Ja, det är ju ganska hårt också att bli kallad. För det första var det ju telefonsamtal.
Ja, men sen var det ju möte där väl.
Nej, ja, på fritids, ja.
Ja, precis.
Först ett telefonsamtal.
Ja, sen möte på fritids.
Med, och nu... med två stycken från fritids. Men nu blir de kallade, för det känns mer som ett mer öppet samtal om socialen kommer till fritids.
Eller hur?
Blir fritids kallade till socialkontoret så känns det som en hårdare approach.
Det känns som att bli kallad till polisen på något sätt.
Och Barbro vill att jag ska ha en egen kontakt med henne, alltså då utan mamma.
Mm.
Socialförvaltningen har den 9 december, 3 dagar senare, ett samtal med Hans, samordnaren då, som överenskommer. Hans ska kontakta min mamma under nästa vecka och kommer tala med henne om ett gemensamt möte med hennes föräldrar. Mm. Och det här mötet kommer vara den 9 januari klockan 13.00. Ett nytt Red Wedding kommer alltså äga rum längre fram.
Verkligen. Men här kom ju din mamma undan jävligt smidigt ju. Det var ju ingen som egentligen ifrågasatte henne i det rummet. Utan alla gick ju på hennes narrativ att skulden till Jockes beteende ligger någon annanstans.
Ja.
Och titta på fritids. Eller titta på liksom där. Eller hur?
Men kan det inte vara så att mina symptom stämmer överens för när man har blivit sexuellt förgripen? Man skuldbelägger väl sig själv väldigt starkt.
Skuldbelägger sig, sluter sig säkert, liksom beter sig liksom märkligt eller vad man säger. Och
hela det
har
där
säkert
och,
utbrott och allt sånt där.
Och prata genom en gosedjur som jag gjorde.
Ja.
Gömma sig under en byrå och ta skydd.
Ja.
Allt det där ingår egentligen för hur ett barn kan bete sig vid faktiskt upprepade sexuella förgripanden. Mm.
Men kan vi vara säkra på att du inte utsattes för sexuella övergrepp då?
Jag har inget minne av det.
Nej, men jag menar, det kan ju vara ett sånt stort trauma så att du har blockat det.
Jag minns ju mina känslor, var de kommer ifrån.
Mm.
Och jag minns ju den här sekvensen och garaget hemma. Och att mamma liksom hetsar mig med ett rep i handen.
Mm.
Det kommer jag ihåg.
Att hon ska hänga sig med det?
Ja, och jag kommer ihåg när hon förmådde mig att stoppa fingret i en lampa som inte hade en glödlampa, som jag fick en stöt.
Mm.
Jag kommer ihåg det här med nålarna som även nämns i socialpapperna, bara att hon skyllde på att jag frivilligt hade gjort det.
Mm. Ja, hon ville att du skulle sticka dig själv med nålarna.
Ja, för att se att det kom blod.
Mm.
Men enligt hennes utsago till socialförvaltningen så satt jag och stack mig själv utan att känna smärta.
Ja, precis. Det pratade vi om i avsnitt 2 av Jockes sospapper.
Men tro mig, jag har tänkt så många gånger fram och tillbaka i mitt liv. Alltså, ett tag trodde jag ju att jag själv hade blivit sexuellt förgripen för att det är det enda jag fått höra. Och du ser ju hur mycket det nämns i pappren här.
Exakt, så jag kan tänka mig att det, även om barn är ju smartare än vad man tror. Så jag menar, gick alla vuxna runt omkring dig och trodde att du hade blivit utsatt för det, så det är klart att det speglade sig i kanske hur de pratade och hur de betedde sig. Och det är klart att du snappade upp det.
Och jag förstår ju också, för det är ju, nu när vi pratar om det, alltså det är ju typexemplen av hur ett barn som har blivit utsatt för någonting beter sig.
Mm.
Men jag har inte de minnesbilderna. Jag har inte det.
Nej.
Jag vet inte om man kan bli så... Alltså utsatt att man helt förtränger det. Men jag tänker, vem skulle ha gjort det?
Ja.
För det finns inte de personerna på fritids.
Nej, precis. Och under... Och
för då hade någon annan hade slagit larm under alla dessa år. Mm. Om det fanns personal på fritids, för att de jobbade där i så många år.
Mm. Ja,
det verkligen. Kan ju inte bara varit jag att de valde ut bara mig för att sexuellt förgripa sig på just mig.
Nej.
Det måste ha funnits något annat barn.
Mm. Ja, precis. Det känns ju som att det är väldigt svårt att hålla det hemligt under så lång tid. Det känns ju som att det hade kommit fram på ett eller annat sätt. Ja.
Och då har vi den andra som pekades ut, vilket är min morfar. Och där har jag så jättetydliga minnesbilder att han inte var kramig.
Mm. Ja, precis. Hade du haft det? Bara, ja, men jag minns att morfar var extra kramig och han ville att vi skulle dela säng. Det var
sitta i hans knä.
Ja, precis. Och det var bara jag och morfar där. Liksom. Det var när mormor åkte och handlade. Då var det lite konstigt. Eller något sånt där. Hade du haft någon sån känsla så hade man ju eventuellt börjat misstänka. Men det har du ju inte.
Nej, utan morfar visar ju sin kärlek på andra sätt. Jag kände ju att han älskade mig väldigt mycket och brydde sig.
Mm.
Men han var inte kramgubben. Liksom.
Nej.
Och han behövde nästan väga upp, du vet, när han har varit lite snäll och gullig.
Men liksom
ja, men så här, skåpade inte. Skåpa var ett ord han använde jätteofta.
Exakt.
Och det är att man inte ska larva runt liksom.
Nej, men han var den gamla skolan. Han tänkte så här, han skulle ju aldrig klä en grabbig klänning.
Nej,
var rädd för att han skulle bli homosexuell. Den gamla skolan.
Ja, men det var, man har sagt något snällt till mig. Men var lite rakare i ryggen.
Ja, exakt.
Men typ på det sättet. Ja. Eller om vi satt vid matbordet och han berömde för någonting. Men bordskicket lite bättre.
Ja.
Var lite rakare.
Det kan vi ju förstå eftersom du inte hade något bordskick vid, ja, vid det här läget.
Men nu är vi ju runt min första jul här hos Margot och Roine. Vi är i mitten av december.
Ja, kommer du ihåg att den ursprungliga idén var att du skulle vara där högst 2 veckor?
Mm.
Nu har du varit där i då 10 månader.
10 månader.
Mm.
Och här bestäms det att jag ska vara hos min styrpappa då och mamma på julafton och juldagen. Här får jag lite ångest när jag läser. För just jul, det vet du vilken ångest jag har.
Ja, jag vet. Det har varit, under hela vår vänskapstid så har ju just julen varit någonting.
Är det fruktansvärt? För att jag vet att det kommer stå i papperna att morsan har ringt och klagat att jag inte skött mig.
Mm.
Jag vet att det kommer stå här längre ner.
Och jag minns ju att du har berättat att alla andra fick liksom julklappar, men inte du.
Jo, men här fick jag ju ändå julklappar, men... Jag minns ju till exempel när jag fick någonting som inte ens var 5% i värde av de andra.
Ja.
Och jag vet hur de körde med fulspel på det. Till exempel, ja, men Krille fick en ny dator för 20 000.
Mm.
Nej, men det är våran dator. Han har den bara i sitt rum.
Mm.
Jo, fast det är ju bara han som använder den. Det står i hans rum.
Mm. För ett barn är ju det. Jag hade ju aldrig kunnat särbehandla mina barn, menar jag. Och den ena får en dator och den andra får ett ritblock för 20 spänn. Och sen bara, ja, men det går ju inte.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det var ju även så, alla hade varsin dator, men det var ju familjens datorer.
Mm.
Så de fick ju ytterligare en present. Och då var det så här att man gömmer gåvor... Mm. I hittar på att det skulle vara familjen, så eller om det kommer en ny tv till rummet. Ja, men det är familjens, det är bara han som har den i rummet.
Mm.
Jo, men den har ju stått där i 5 år, så jag antar att det är min brors tv.
Ja. Okej, men åter till julen 94 då.
Då ska jag vara där julafton och juldagen. Och på juldagen så ska man besöka farföräldrarna och morföräldrarna. Och på annan dagen ska jag komma tillbaka till Margot och Roine.
Har du något minne av det här? Att du efter så lång tid, ja, ändå hos Margot och Roine liksom kommer hem nu och ändå ska sova. För det blir väl nästan första gången du ska sova hemma hos din mamma nu igen då.
Ja, jag kan för mig att jag inte kände mig välkommen och mådde dåligt. Och sen att mamma ringde och klagade på mig. Det är de minnesbilderna jag har, så får vi se om det stämmer.
Mm.
Här har jag också den 14 december börjat fråga Margot om min biologiska pappa. Och jag har frågat om han är blond.
Mm. Du har så pass vaga minnen så du minns inte ens hur han ser ut här.
Ja, jag har bara sett något kort på honom.
Vid det här tillfället?
Ja.
Mm.
Han försvann ju knappt året, 1,5, 2.
Mm.
Vet inte exakt.
Men det var ändå tydligt att Thomas då, din styrpappa, inte var din pappa. Det var liksom, det var någonting som blev sagt i hushållet.
Ja.
För jag menar, folk som ändå... Jag menar, folk som lever tillsammans med då en styrpappa, man kanske liksom, det naturliga hade ju varit att du kanske hade kallat honom pappa.
Ja.
Men var det din mamma som markerade, eller var det han som markerade, eller var det du som inte ville kalla honom pappa, eller minns du?
Det var inte jag i alla fall, men jag vet att jag aldrig har känt mig som hans son. Och jag har absolut aldrig känt mig som barnbarn till de andra syskonens farmor och farfar.
Nej.
Jag har känt mig utanför.
Mm.
Och det, de känslorna minns jag trots att jag var så pass liten. Jag kände det jättestarkt.
Mm.
Men den här gången står det faktiskt att jag blev sjuk under julen och kräktes.
Mm.
Och att jag har varit ledsen överlag. Min styrpappa har försökt prata med mig. Jag hade varit ledsen när jag kom tillbaka till Margot och Roine. Så det var ingen rolig jul.
Nej.
Magsjuka.
Ja, tror du att det kan ha varit liksom något psykosomatiskt? Alltså någonting psykiskt som liksom har gjort att du fått en fysisk reaktion?
Ja, det skulle kunna vara.
Ja, men det kan ju vara liksom den pressen och stressen. Att okej, nu ska jag hem till mamma. Nu ska jag liksom så här, det är julen. Jag vet att det inte är en bra högtid. Det kommer liksom vara jobbigt och så mår man så pass illa som man faktiskt kräks. Och så alla bara, han har magsjuka.
Ja, för jag blev ju tillbaka körd då.
Ja, de körde hem dig till Margot och Roine.
Ja.
Så vilket datum kom du hem till dem igen då? Står det?
Nej. Men, och sen står det vidare att de har legat på min mamma om den här träffen i början av...
Ja, den sjätte. 6 januari skulle ni...
Nej, 9 var det väl?
Var det 9 januari som de
det var den 6 december den senaste.
Ja, precis. Ja.
Och mamma har dyrt och heligt lovat att komma då.
Mm. Vi får väl se.
Men det är viktigt att hennes föräldrar fortfarande inte kommer. Varför är hon så emot att de ska komma?
Ja. Vad är det som hon inte vill att de ska avslöja? Undrar man ju.
Ja, för känner man alltså mormor och morfar rätt som jag kände dem så de... Trots att de visste om mammas missbruk och misskötsel så hade inte de tjallat till socialförvaltningen.
Nej.
Utan de hade tagit det internt som familjen.
Mm.
Att så här, nu skärper du till dig Annika. Joakim ska bo hemma. Mm. Nu får du styra upp ditt liv.
Mm.
Men jag tror inte de hade suttit på socialförvaltningen och lämnat ut sin dotter. Jag tror inte det.
Nej.
För det var känsligt. De är från den generationen. Mormor gillade inte när man pratade på stan om saker. Det var genant.
Ja, precis. Man ska inte blotta familjens, liksom, familjehemligheterna till någon annan.
Nej, så men hon var ju säkert rädd ifall att de skulle göra.
Mm. Okej, okay, så det, julen var ett misslyckande. Och du blev hemkörd till Margot och Roine igen då med eventuell magsjuka i alla fall. När är nästa notering då? Vilket datum?
De har det här samtalet på socialkontoret den 9 januari.
Och vilka är närvarande då?
Min mamma var där. Min styrpappa var inte där. Och morföräldrarna var inte där för att min mamma hade sagt att de inte fick komma.
Ja, men för nu har ju socialförvaltningen och den här nya samordnaren Hans bett henne flera gånger att morföräldrarna måste vara med. Här måste de ju ha undrat varför.
Ja, jag tänker det också. Och Hans vill träffa Margot och Roine en gång i månaden.
Mm.
Och min mamma vill vara med på de träffarna då. Mm. Redan här bör man känna väldigt mycket att hon styr och ställer. Hon vill inte att någon ska prata om hon inte är närvarande och kan höra. Hon verkar vara orolig för vad som sägs överallt.
Paranoid.
Ja. Och det kunde ju hon här, för att det var ju solplacering, alltså en frivillig familjehemsplacering. Det hade varit LVU. Då har det varit socialförvaltningen som hade varit min mamma, om man säger så. Då är det de som bestämmer.
Mm.
Den 11 så är det ett besök då på Dalsgårdens fritidshem. Det var där ändå, verkar det som.
Okej, så nu åker socialförvaltningen för att nysta upp den här då påstådda...
Igen.
Påstådda eventuella... vad heter det? Jag har tappat ordet.
Vad sa du?
Nej, men de misstänker dem för eventuell
sexuella övergrepp.
Precis vad det jag var ute efter.
Mm. Och de träffar samma personer igen då.
Men är Hans den här nya samordnaren med nu då?
Nej,
så det är samma personer som åker dit och pratar med samma personer?
Japp.
Okej. Fan vad meningslöst. Ja.
Och de säger samma sak. Han var här mellan 92 och 94, fram till januari 94.
Men fritidspedagogen här måste ju börja tänka, vad fan är det här?
Ja, det måste de verkligen börja tänka.
Jävla tjat, tänker de.
De berättar vidare att han var omtyckt av både barn och personal. Han var en clown, var väldigt glömsk och hade en extremt stor fantasi. Och i tvåan så skrev han en lång berättelse om häxor och monster. Fan vad sjukt ändå att det jag gör idag med manus och filmer men vet du, skrev jag i andra klass där.
Ja, men vet du varför du gjorde det då?
Jag hade ju sett väldigt mycket häxor och,
exakt,
och monster.
Du hade ju sett väldigt mycket skräckfilm med din mamma innan det.
Men ändå häftigt att det finns referenser att jag börjar skriva liksom...
Det är häftigt, men det är också väldigt sorgligt varför du gör det. Jag menar, mina barn när de gick i tvåan skrev ju liksom inte skräckhistorier. De kanske skrev lite mer solskenshistorier eftersom de hade sett Frost och sådana Disneyfilmer. Du kollade ju inte på Disneyfilmer när du var liten. Du kollade ju på liksom skräckfilmer.
Omen.
Ja.
Djurkyrkogården.
Fy fan, mardröm alltså.
Hellraiser, klassiker. Terror på Elm Street.
Otroligt.
Nej, men att jag var väldigt skapande. Framförallt i huvudet. Och det känner jag igen fortfarande än idag. Jag var med på det mesta och jag var ändå nyfiken och intresserad. Jag är inte uppfattad som sexuellt fixerad. Då har de väl börjat nu ställa lite frågor.
Det, precis, för det kan väl...
Man kan bli det om man blir...
Om man blir utsatt och tänker så här, det här är enda sättet jag får uppskattning. När man, då kan man väl bli lite skadad av det såklart. Och liksom söka sig till det på något sätt.
Men här lyfter de ju ändå på locket de inte gjorde första gången.
Ja, de vågade väl inte det. Men nu tänker jag så, fan, nu måste vi ju fråga om det här. Ja.
Men då har de sagt att absolut inte är så. Det var vid maten de andra barnen kunde klaga på med att jag liksom var stökig och hade ett dåligt bordsskick.
Kul att det är så återkommande.
Ja, verkligen. Bara,
hur fan åt du egentligen, undrar man ju.
Och jag åt lite överlag, alltså jag åt inte mycket.
Nej, men du var väl väldigt liten.
Ja.
Som liten. Tunn alltså.
Väldigt, väldigt tunn. De berättade att under det är alltså julen innan här beskriver de.
Mm. Ja, men då hade allting börja.
Ja, under julhelgen fick inte Joakim vara ledig från fritids då.
Oj.
Utan jag skulle gå på fritids.
Okej, okay. Ja, de flesta barn är ju ändå lediga under julen såklart.
Och den förändring som skedde med mig då chockade personalen. Jag fick utbrott på morgonen och de försökte sätta sig och prata med mig i flera timmar. Jag ville inte äta. Jag satt bara i knät på personalen på fritids och grät. Och på eftermiddagen så kom jag inte tillbaka till fritids. De har ingen förklaring överhuvudtaget till min förändring. Bara att de märkte det så tydligt efter julen.
Mm.
Att innan så var jag jätteglad och delaktig i saker till att liksom få utbrott och bara gråta.
Men det är så tydligt att när det började gå ut för er. Det är så tydligt att julen mellan 93 och 94, det var ju då det liksom det hände.
Ja. Här börjar väl de outa lite. Om de ska vara ärliga så är det ju faktiskt morfar som alltid hämtar och lämnar Joakim.
Mm.
Väldigt glad och trevlig man beskriver de honom som. Och de berättar även att lägger tyngd på att han får ta kanske lite för stort ansvar för både mig och min bror Kristoffer.
Mm.
Och det handlar mycket om morfar och Joakim överlag.
Mm.
Och vid något tillfälle på fritids så hade personalen blivit lite ledsen för att jag letat efter min pappa i buskarna.
Oh.
Fy fan vad hemskt alltså.
Fy fan vad hemskt.
Men alltså här pikar de ju ändå mamma lite att de förstår väl att det kommer från henne.
Oh.
Och då trycker de tillbaka lite bara, men vad vet hon? Det är ju bara morfar som hämtar Joakim.
Precis. Och, ja, hon har ju ingen insyn i Joakims liv här på fritids egentligen då.
Nej, precis. Nej, så det leder inte till mycket mer. Alltså, de får ju inte fram att det ska ha hänt någonting på fritids på det mötet heller, som är då den 11 januari 1995 då.
Precis, nu är vi inne i 95, ja. Mm.
Så nu är ju snart ett år sedan jag försvann iväg till Margot och Ragnar.
Ja.
Och nu har jag börjat gå på BUP den 15 februari. Så nu är vi typ exakt ett år och då har jag fått massor tider på BUP här. Och även skickats ut tider till min mamma som då ska träffa Hans och utvärdera saker. Och sen pratar de väl egentligen bara om att morsan gnäller om ersättning då till resorna.
Jaha, vadå? Resorna från hennes hem till
BUP? För vi bodde ju i Vadstena. Familjehemmet låg i Ödeshög. BUP låg i Mjölby. Och Mjölby typ ligger mitt emellan. Det är 3 mil från Ödeshög.
Men hon vill ha ersättning för att åka dit då?
Ja.
Får man det?
Jo, men det fick både hon och Margot.
Ja, Margot kan jag ju förstå. Ja. Eftersom hon ändå hjälper till. Liksom. Men att din mamma ska få det verkar ju märkligt. Eller?
Jag vet inte. Det kanske är lite märkligt när det är ens egna. Bara att Margot ska, det är ju givet. För ja, hon är ju verkligen. Liksom fosterfamilj.
Ja. Man vill ju ändå säga att det är lite fel fokus.
Ja, det är lite fel fokus.
Ja. Har det stått i något papper som vi har läst någon gång liksom, mamman uppvisar oro för Jockes mående?
Nej.
Nej. Hon visar bara oro över att han eventuellt ska komma tillbaka eller att hon inte får betalt för milersättningen. Det är hennes oro.
Margot då har ringt samma dag. Hon har fått en livförsäkring för mig. Det är min morsa som har lämnat den till Margot.
En livförsäkring?
Ja.
Vadå, nytecknad eller?
Ja.
Oj, det känns ju lite märkligt. Hon har gått in och tecknat en livförsäkring som hon då ger till Margot, jag fattar inte.
Jag har inte haft någon försäkring innan. Margot har krävt att alla hennes barn som bor där är försäkrade.
Ja, såklart.
Men jag har inte haft någon försäkring när jag bodde hemma hos min mamma innan. Vilket jag inte är förvånad över.
Nej, det är man väl inte.
Margot berättar också till socialförvaltningen då i samma samtal att jag inte har varit hemma hos mamma sedan jullovet. Alltså sedan den noteringen när jag började kräkas, vi pratade om.
På julafton då?
Ja. Mm. Så på söndagen då, den 26 februari, alltså ungefär 1,5 vecka från det här samtalet från Margot, då har Margot sett till att familjehemmet då får åka med mig. Och lämna mig hos mamma och Thomas eftersom de inte kommer dit.
Men alltså, tänk Margot vad hon kämpade.
Hon
kämpade för liksom att du ändå skulle få umgås med din mamma, styrpappa och familj. Hon fick ju noll respons från din mamma på det liksom.
Och jag har reagerat väldigt konstigt på att då mamma inte har hört av sig på så lång tid och att jag inte varit hemma. Så då har jag haft konstiga beteenden, berättar Margot, som har hänt då sedan jullovet. Ritat mycket dödskallar.
Oj, okej.
Pratat som ett djur.
Okej.
Men annars väldigt skötsam och duktig.
Det är väl, kan det vara uttrycket då från ett barn, liksom det här med döden och mamma som hotar med självmord då, som tar sig uttryck i det?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Med dödskallarna, eller är det liksom din skräckfilmsskadade hjärna kanske?
Är det mycket alltså, så här skräckteman, ja, som det återkommer?
Ja, men om man ska liksom porträttera ett barn i en skräckfilm, då är det ju någon liksom som sitter i ett mörkt rum, i ett hörn, i skuggorna och liksom ritar dödskallar liksom. Och du var ju det barnet.
Ja, verkligen. Besöket blev inte av hemma hos min mamma. Den 20...
trots att Margot har fixat att vi kör hem honom. Ni behöver inte göra någonting. Vi kommer med honom, levererar honom vid dörren. Så blev det inte av.
Nej. Den här handledningen och alla träffar som bestämdes, där mamma lovade dyrt och heligt att hon skulle dyka upp och vara med, har inte blivit någonting överhuvudtaget med. Mamma har utblivit helt och hållet.
Hon har ju checkat ut nu.
Ja.
Helt. Och gått vidare. På något sätt ju. Och skriver socialförvaltningen i papperna liksom att det är något märkligt med det? Eller de bara konstaterar det. Men det är liksom, det är bara det.
Jo, de ska ha ett hembesök hos min mamma den 28 mars.
Okej, nu är det ju månad för månad liksom.
Ja, nu är det snabbt hoppat.
Ja,
här.
Nu går det verkligen snabbt. Och tänk liksom, tänk hur lång tid det här är för ett barn. Eller hur? Tänk hur lång tid det här är för ett barn. Att månad efter månad liksom inte veta om man får komma hem till sin familj eller inte.
Ja, det till slut då, den 13 mars, varit hemma hos mamma en liten stund.
Mm.
Men det slutade med att mamma tyckte jag var jobbig, så då hade morfar hämtat mig. Och på kvällen hade Margot berättat att jag hade varit väldigt konstig, bebisliknande beteende, ja, när jag hade kommit tillbaka till Margot och Roine.
Du hade gått tillbaka i ålder då liksom.
Ja.
Vad heter det? Regrederat.
Precis.
Okej, så du fick äntligen då komma hem. Din mamma tyckte att du var jobbig. Ringde morfar då direkt. Ja.
Mamma beskrev till, om jag ska vara ordagrann, så hade jag rivit runt i hennes skåp. Och försöker testa henne, tyckte min mamma då.
Mm.
Men det är ett barn.
Också hennes skåp. Ja. Men det är ju ditt, alltså förstår du? Det är ditt. Jag skulle inte säga, om mina barn går liksom och liksom rotar i skåpen hemma, så är inte det liksom mina skåp. Förstår du? Det är liksom, hon ser ju verkligen inte att det är ditt hem längre. Kommer du, tänk dig det då när din morfar liksom kör dig. Jag ser framför mig hur han sitter och kör. Du kanske sitter i baksätet eller liksom i framsätet bredvid honom. Att liksom som vuxen då försökt, har du något minne av att han liksom försökte släta över det eller försökte liksom förklara bara, ja men du vet ju hur mamma kan vara eller något sånt. Har du något minne av det?
Ja, mycket skämt.
Ja, men du kan tänka dig själv, om du skulle vara liksom då morfar nu.
Jag fick dra i hans finger, det gör jag på mig. Den har jag ju fått från min morfar. Jag gör ju mycket den på mina barn, att de ska dra i mitt finger så fisiga.
Ja, det gjorde han mycket.
Jättemycket, men bara när vi var själva, för gjorde han det framför mormor så var hon helt galen. Då fick han gå in i sovrummet och lägga sig och läsa tidningen.
Och skämmas lite.
Ja, skämmas.
Liksom, minns du det liksom, när ni satt i liksom, bilen tillsammans då? Liksom, och,
för... Mycket sport pratade vi om också. Morfar var extremt duktig på fotboll. Alltså jätteduktig.
Mm.
Han har både varit tränare inom fotboll och spelat i stort sett hela sitt liv själv.
Mm.
Så han fick mig väldigt intresserad av fotboll överlag och sport överlag. En gång i tiden så har jag faktiskt hejat till och med på HV71.
Oj.
Om man går jättelångt tillbaka i tiden. Nu idag, sen, så länge jag kan minnas i alla fall, så är jag ju liksom inbiten LHC-fan.
Mm.
Men det fanns en period där, för morfar hejade på HV71 och de kommer ju från Jönköping.
Mm.
Men det var mycket sport överlag vi pratade om, mycket skämt.
Mm. Ja, men jag kan tänka mig att han, om han var verkligen av den gamla skolan, så var ju inte han ändå... Han pratade liksom inte känslor då.
Nej.
Så här, hur mår du? Nej. Har ju inte han frågat en enda gång förmodligen.
Nej, utan mer vill ha en glass. Ja, alltså försöka muntra upp mig.
Ja.
Och nu är det ju som du säger, det går ju snabbt framåt här. Den 4 april 1995, nu är vi alltså 1 år och 2 månader in i min placering.
Mm.
Då är det ett stort hembesök i familjehemmet.
Ja.
Från socialförvaltningen. Där de träffar Margot. De berättar att Roine från att jobba heltid är sjukskriven då han har fått tinnitus i öronen. Och det har varit en mycket jobbig och tuff period för Roine. Och det här kommer jag ihåg jätteväl. Mm. Fasen var han ledet av det där.
Mm. Han var tvungen att ligga i ett tyst rum då, eller?
Ja, men han hade jättekraftig öronsus, alltså han visste knappt vart han skulle ta vägen. Jag vet hur han bara kunde gå runt huset.
Jobbade han på någon industri eller något sådär? Så hade
han var diskjockey och på den tiden så...
Diskjockey?
Ja.
Va? Roine. Han var DJ?
Roine var DJ.
Nej, men det är det sjukaste jag har hört. Jag har ju sett honom som en liksom riktigt sådär old school. Men typ gick liksom med matlådan till industrin eller typ träbruket.
Nej, Roine var på riktigt
DJ. Han var DJ?
Ja. På folkparker och sånt.
Det är det bästa jag har hört.
Ja, jag vet.
Vad spelar han för musik då?
Ja, men det var ju alltså så här dansband och sånt. Men de hade ju inte så här, idag har man ju decibelmätare hur högt man får spela.
Ja.
Det hade man ju inte då.
Det var inte så att Roine hade öronproppar.
Nej.
Det var bögigt på den tiden, kan jag tänka mig.
Och efter disco, och vid det här tillfället, då jobbar han ju med missbrukare.
Ja.
och ta hand om deras sysselsättning och sånt, så han jobbar ju med människor med problematik. Mm. Men innan dess på riktigt han var diskjockey.
Okej. Okay. DJ Roine alltså.
DJ Roine. Nej, men Margot har ju då kallat dit socialförvaltningen för att hon är orolig. För att när jag träffar mamma, då börjar jag ha bebisspråk. Och Margot har framfört att hon tycker att min mamma och styrpappa ska vara med betydligt mer ofta än vad de är och mer involverade.
Mm.
Men att de är mycket nöjda med Hans som de har fått och att han verkligen driver saker framåt, tycker de. Och att de även har önskat Hans för deras andra placerade barn om det behövs.
Mm-hmm. Han var en riktig stjärna.
Ja. Mm. I skolan så berättar Margot att jag är väldigt mycket djurläten för mig. Jag ska alltid vara först, men jag är mycket intelligent. Jag är omtyckt av kompisarna. Jag har varit på disco en gång som Roine skjutsade mig till.
Minns du den här interaktionen med andra barn i samma ålder? Alltså, känner du att du levde på som vanligt här?
Ja, men det tycker jag ändå. Det kommer jag ihåg.
Ja, att du hade ändå en liksom vanlig barndom.
Jo, men det tycker jag ändå.
Mm.
De pratar även med mig med det här, vid det här besöket. Och då säger jag att jag vill vara kvar i familjehemmet över årskurs 4 också.
Mm. Så nu har ju du varit där så pass länge, så nu har det blivit din trygghet. För tidigare så ville du ju hem till mamma för att du var orolig. Nu har det ju gått så pass långt, så nu vill du vara kvar.
Ja, och där kommer ju, alltså när mamma läser det här och får reda på det,
mm.
då fattar du ju vad hon kommer göra.
Mm.
Och det vet jag kommer komma i papperna, så känner jag henne väl. För hon vet att jag inte vill komma hem.
Mm.
Där kommer ju krossa hennes makt över mig fullständigt.
Ja, och det är ju det som är så konstigt. För det hon initialt ville var ju att bli av med dig.
Ja.
Nu har hon ju chans. Alltså, om hon kan liksom placera dig där då liksom för evigt så att säga. Det borde ju bara vara en bra sak för henne. Eller?
Ja, men jag tror inte att sådana människor... Som min mamma, hur de tänker. De klarar inte av när de inte är i position, när det vänder.
Nej.
Så på något sjukt sätt, även om hon inte vill ha hem mig.
Så på något sjukt sätt så vill hon att du
jag ska
hem.
Att jag ska vilja hem. Att jag ska vilja behöva henne. Att jag ska bli ledsen när vi skiljs åt.
Mm.
Och Margot berättar också att det är inte bra för mig att vara hemma för att jag blir en annan person.
Mm.
Jag blir rörig, jag blir ledsen, jag blir svår att nå när jag kommer därifrån. Det är också svårt att få till någonting att jag ska åka hem för det blir inställt.
Mm.
Den 23 maj så har socialförvaltningen ett samtal med Hans då. Som berättar att jag kommer fortsätta min barnterapi ända till hösten.
Har du något minne av de samtalen? Som du hade då med Hans?
Ja, jag kommer ihåg hur han såg ut.
Mm. Och liksom, då blev du skjutsad liksom till hans kontor. Var det liksom, kommer du ihåg hur det såg ut? Kommer du ihåg liksom vad ni brukar prata om?
Ja, jag var inte på hans kontor. Han kom till familjehemmet. Så, sen liksom, så kunde man leka och så stod han bredvid och ställa lite frågor.
Ah, okay. Mm.
Men jag kommer ihåg att jag tyckte han såg ut som en apa. Han var jättesolbränd och så hade han lite hår. Liksom, bara lite
Dr. Mikael solbränd liksom?
Nej, fast han var mer mörk. Alltså, riktigt mörk. Dr. Mikael var ju lite mer orange. Eller?
Ja, kanske. Eller är, kan man säga.
Ja. Nej, och så hade han ofta en rutig kostym.
Helt kostym?
Ja, som var rutig i grön, senapsgul.
Riktigt 70-tals kostym.
Och orange.
Fy fan, det är det bästa jag har hört.
Det är så här jättesmå orangea sömmar.
Uh-huh.
Och sen ett lite tjockare lager med gul innanför, uh-huh. som var senapsgul. Uh-huh. Och sen någon så här army cargo grön som var i med små vita prickar typ. Jag kommer ihåg den så väl. För att han såg ut som en riktig lirare om man säger. Och han hade alltid den. Nästan alltid varje besök.
Ja, det var hans jobbkostym liksom. Mm. Fan, jag gillar Hans. Jag gillar Hans.
Du gillar Hans?
Ja, han låter som en man i min smak.
Nej, och Hans verkar orolig för att Mamma håller inte bara mormor och morfar utanför, utan det börjar nu även gälla för min styrpappa Thomas.
Okej, okay. Så nu börjar hon liksom skjuta bort alla här?
Ja. Men han berättar att min egen kontakt med BUP fungerar väldigt bra i alla fall.
Mm.
Ja, det var så långt vi kom idag.
Det var så långt vi kom idag. Nu är vi alltså inne i maj 95. Nu, ja. Nu går det snabbt framåt. Nu har du varit där i ett år och några månader.
Det jag, man blir ju nästan lite taggad på att man vill ju se att de fattar vart problemet ligger. För ja. Det känns som att Hans är ju och nystar lite
han är
i det nu.
Han är ju din mamma på spåren här. Ja. Och det tror jag att din mamma eventuellt fattar. Det är ju därför hon inte vill prata med honom. Det är därför hon ställer in alla möten. Och liksom, hon har ju fattat att fan, här har du kommit in en kille som synar mig. Så nu måste jag liksom försöka hitta på något. Och det är att hålla sina föräldrar borta. Det är att hålla nu då Thomas, din styvpappa, borta. Så att hon verkligen kan kontrollera vilken information som ja. Hans får.
Hon verkar ju livrädd för informationsflödet. Att ja. Det är bara från henne det ska komma.
Ja. Ja, nästa gång vi dyker ner i Jokes hospapper så fortsätter vi från maj 95 helt enkelt.
Yes.
Bra. Ses. Toppen. Vi, men slutgiltig fråga då. Hur känns det nu när du liksom läser det här?
Man blir ju väldigt ledsen. Man förstår ju, alltså, jag förstår ju mer varför jag mått som jag har gjort, om du förstår.
Mm.
Alltså, man förstår ju verkligen vilka spår det här har satt. Det gör man ju verkligen när man läser det. Man förstår ju att det inte finns ett barn som hade fungerat som en människa om man är med om det här. Nej. Och blir behandlad på det sättet.
Jag tycker också att det blir liksom så jäkla hjärtskärande och hemskt om man liksom blundar och så ser man den här lilla taniga pojken liksom i bilen. Din morfar har hämtat dig från ett misslyckat besök hos din mamma. Och så den här liksom vuxna mannen då som inte riktigt vet vad han ska säga. Han skämtar bort det med lite pruttar och lite bjuder på glass. Och så liksom kör hem dig till Margot och Ragnar för att det återigen inte funkade liksom.
Och anledningen var att jag hade rivit i skåp.
Ja.
Och då behövde jag bli hämtad.
Ja.
Hon kunde inte ens köra mig själv till Margot och Ragnar.
Nej.
Utan jag var tvungen att bli hämtad.
Ja.
För att jag har varit och rivit i några skåp.
Ja, men det blir så...
Jag är ju bara ett problem för henne.
Ja, men det blir så tydligt att liksom, jag vill inte ens liksom sitta i samma bil som honom och köra hem honom. Eller köra honom till Margot och Ragnar. Bara, någon annan får göra det. Jag ringer morfar.
För det spelar ju ingen roll vad jag gör. Jag är ju bara ett problem för min mamma.
Ja.
Jag ska ju inte existera.
Nej.
Det är ju där hon vill, att jag ska vara tyst. Jag ska inte synas och inte höras.
Nej.
För det är jag var ett barn här, att jag låter eller leker. Då har jag varit jobbig och behöver hämtas.
Ja, exakt.
Så det finns ju inte någon chans för mig att få ett lyckat besök hos
min
mamma. Nej,
du kan ju inte göra rätt.
Nej.
Liksom, det är ju...
Och jag ser ju här vad vi ska läsa i nästa avsnitt.
Mm. Ge en teaser.
Ja, då har jag ju varit hemma under pingshelgen.
Mm.
Och då rev jag ju runt och det fungerar ju inte alls bra.
Nej. Återigen ett misslyckat
och
besök.
Och vad är rev runt? Ja, jag är 9 år.
Exakt.
Har jag rivit fram grejer? Alltså, det är ett barn det handlar om.
Ja.
Det finns ju inte liksom specificerat vad det är jag gjort. Jag rev runt.
Ja. Ja, det ska vi läsa mer om i nästa avsnitt av Jockes sospapper. Tusen tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!